så mådde jag väldigt dåligt. Och jag kämpade med, som många av er, en del av er som känner mig, så vet att jag kämpade mycket med självmordstankar och planer hade jag på det ena och det andra att göra livet slut för mig själv. Och när jag mådde som dåligast, som sämst, och funderade, jag hade gått en augusti då jag hade försökt knivhugga min stora syster och jag hade planerat att gå hänga mig i en björk där utanför där föräldrarna bor. Så träffade jag på en människa som heter Rasmus Forsman. Och som för första gången i mitt liv visade mig en kärlek som jag inte kände att jag förtjänade. Och jag ska säga så där kortfattat att den kärleken som han kom och visade mig förvandlade mitt liv fullständigt. För att få uppleva att någon älskar en utan att jag har gjort någonting. Jag tror att det är den bästa formen av kärlek. Att få erfara någonting man inte förtjänar utan få det som en gåva, så att säga. Det måste ju ändå vara den bästa formen av kärlek och uppmuntran och stöd. Men sen ska jag säga en hemlighet. Det är ju så att när man blir kristen, det är inte alltid lätt att vara kristen. För 2002 hamnade jag in en ny period som var ungefär 10 månader av nedstämdhet och borderline, i alla fall till depression, där mådde väldigt dåligt. Som sagt, som kristen, man kan råka ut för det här. Onödigt att vi försöker måla upp någon annan bild. Och jag hade, minns jag, jag började må dåligt i februari och jag mådde dåligt ända till november månad. Och jag hade en syn om en natt, en ängel kom in i mitt rum och han stod där bredvid sängen med sina händer upphöjda mot mig. Jag sa som Petrus, vad vill du Herre? Varav ängeln bara försvann bort och funderade vad i all sin dag betydde det där. Men då dröjde det bara en par dagar. Så kom en annan människa in i mitt liv som heter Magnus Nyholm. Han fick mig att känna mig uppskattad. Vi blev goda vänner och är det ännu idag. Och jag fick känna mig oförtjänt uppskattad. Jag minns ännu vissa saker som han talade in i mitt liv som fick mig att känna mitt allt att jag är den mest värdefulla människan på hela jorden. Och för min del så vände det här, ska säga, tunga cirkeln som jag vandrade i 10 månader, så vändes efter det möte jag fick med den här Magnus, Manu som han kallas. Så gick en par år och för en par år sedan så hamnade jag på nytt i en tungsinthet och en jobbig tid i mitt liv. Det var när en vän till mig på tragiskt sätt dog. Och jag på nytt kämpade några månader med de tunga tankarna som så lätt drabbar oss människor. Men så hände en sak, nämligen att en av mina absolut bästa vänner, Mikael Kanto, kom till mig en dag och sa: Anders, jag tänker fråga av dig varenda dag, hur mår du? Hur är det med dig idag? Av någon konstig anledning så blev det som någon injektion av medicin in i mitt själsliga tillstånd som fick mig mitt i allt bort från de mörka tankarna och känna att här finns det någon som tycker om mig utan att jag har gjort någonting. Någon som verkligen bryr sig om mig utan att jag försenade. Och det fick också mig att vända den här situationen som hade varit mörk och dyster för mig under de här månaderna. Varför jag vill tala om det här, varför jag berättar lite personligt om det, det är för att jag anser att uppmuntran, det är ett vapen vi kristna, eller om inte du är kristen ännu så får du det sen när du blir kristen, har att tillgå, som är bland det mest effektiva vi har i Guds rike. Att en uppmuntran kan betyda mera än hundratals predikningar, undervisningar och allt annat som du blir örontorterad med. Och därför ska jag idag vilja dela 4 enkla punkter till dig om uppmuntran. Och vi hoppar in i den första punkten och det blir inte enklare än så här. För det första, vad är en uppmuntran? Och låt mig berätta lite vad Bibeln säger. Riktig begynnelse. Det står så här: Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Och sedan står det: han såg på allt, alltså Gud, som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Gud skapade människan och välsignade människan. Och han sa, han såg på det han hade skapat och han sa det att det var mycket gott. Jag vill slå fast och vill ställa en sån här provokativ fråga till oss idag. Vad hade människan gjort innan Gud välsignade henne? Vad hade människan åstadkommit innan Gud uttalade de här orden och sa att det var mycket gott? Ingenting. Hon bara existerade. Och jag skulle vilja påstå så här att en uppmuntran det är att lyfta fram det som Gud skapade och som Gud såg då han hade format henne. Att när vi uppmuntrar människor så ska vi inte först och främst se på vad människan gör utan vi ska se på vad människan är. Att när vi träffar på människor så ska vi ska se förbi alla våra misstag som både du och som jag gör hela tiden. Vi kan inte räkna dem alla, brukar jag tänka på för min egen del. Tänkte på häromdagen när förra söndagen skulle hämta min fru och några vänner till henne från flyget och bara sur på allihop och fräs åt dem i bilen. Tänk man, här är man ofullkomlig än en gång. Inte frälst av gärningar utan av nåd. Att vi inte är kristna på grund av vad vi gör och vad vi misslyckas med utan vad han har gjort. Och jag tror när vi ska uppmuntra våra medmänniskor så ska vi inte primärt inrikta vår blick på vad hon eller han håller på med. Utan vi ska sikta in våra blickar på vad hon är i Gud. För Gud skapade alla människor perfekta. När han formade dig i moderlivet som Jeremia talar om så hade han en tanke att ja, men det här var ju perfekt. Vi kanske kan se på det yttre ibland och tycka, ja men jag kommer till korta där och jag inte riktigt dugar här. Men så står vi inför Gud och så är vi lite små nervösa. Vad ska nu Gud säga när jag står här? Och så säger han, ja men du är ju perfekt. För det är vad han ser och vad han tänker när han ser på dig. Du är perfekt i Guds ögon. Och oavsett vad du gör eller har gjort eller kommer att göra, kommer du alltid i Guds ögon vara den personen som han ville att du skulle vara när han formade dig. Det är klart att vissa dumheter och saker man ställer till med kan ju skapa lite inre oreda. Men det bästa av allt är att när vi kommer till Jesus så han renar oss från allting. Och när vi står där vi är Jesu kors, om jag tar fram en sån bild, så är vi inte perfekta för att vi har varit duktiga, utan vi är perfekta för att han var perfekt när han skapade oss. Så jag skulle vilja påstå så här, kära vänner, att när vi uppmuntrar så låt oss inte tänka så här. Att prestera så duger du, så är du bra. Utan låt oss vända det på det sättet att vi lyfter fram det allra finaste och rena i människan. Det vill säga att du duger. Bara för att du existerar. Du är perfekt. Jag är glad att du finns. Bara för att du finns. Jag är glad att ha dig som vän. Som syster, som broder. Som vad nu man ska kalla oss. Bara för att du är. Inte för att du gör. Jag skulle inte ha så många vänner här. Om det bara för att ni har gjort massa saker för mig. Där finns det ju ett visst potentiellt utrymme att jobba. Jag skriver så här. Att uppmuntran är en Guds kanal att lyfta fram människans oersättliga värde i bara det att hon existerar. För ordet uppmuntran, det kommer från grekiska ordet parakleteo. Och det i sin tur kommer från grekiska ordet parakletos som Jesus använder i Johannes evangelien för att beskriva den helige ande. Det betyder att den heliga ande är egentligen en uppmuntrare. Det vill säga, vill du bli riktigt uppmuntrad, bli kristen. Tycker du att jag får för lite uppmuntran? Ja, men hör lite vad den heliga ande säger dig. För den profetiska anden kommer med vad då? Tröst, förmaning och vad då? Uppmuntran. Första Korintherbrevet 14:3 där någonstans. Det vill säga, känner du att jag mitt liv, jag tycker synd om mig själv. Men det finns ingen här i salen som tycker så mycket synd om sig själv som jag. Jag brukar ursäkta uttrycket, men jag brukar beskriva mig själv som uppmuntringskåt. Vi blir aldrig nog, vi behöver bara mer och mer hela tiden. Men så kommer jag ibland och så ställer jag mig vid korset. Och så hör jag Gud säga, Anders, du är bra nog som du är. Och jag tror om vi vill beskriva vad en uppmuntran är, så det är det vi ska säga till varandra. Vi är och vi duger. Du duger för mig och du duger för Gud. Och det är säkert någon fin sammanfattning på det där på den andra sliden, om vi kan ta fram den. Ja, det var ju det där. Att fundera just vad en uppmuntran är. Jag skulle säga att den här definitionen är jag ganska stolt över. Så den kan du använda någon gång. Ska du citera mig, så är jag stolt över mina egna gärningar. Men vi hoppar vidare till punkt nummer 2. Varför ska vi då uppmuntra varandra? Vi läser i Hebreerbrevet 10, står det så här. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana. Utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Citat som jag förr inte tyckte om. Jag säger att förkastade många gånger innan jag för en tid sedan har accepterat det i mitt hjärta. Och det låter så här. Älska mig mest då jag förtjänar det minst, för då behöver jag det mest. Nu när jag accepterar det och kommer upp i mogen ålder och tror på sånt här, så tror jag att det finns en sanning i det här. Att älska varandra när man förtjänar det minst. För då har vi inte presterat vår uppmuntran eller vår kärlek. Och jag tror att det kan vara en poäng i att börja älska varandra lite mer. Vad tror ni om det? Tror ni att världen blir sämre av det? Kan det till och med vara så att uppmuntra varandra, att vi hjälper varandra både i vårt liv här på jorden och i vår trosvandring på den samma jorden? Att har jag ett jobbigt liv, som jag berättade om i början av min predikan, så det skulle inte ha hjälpt mig så mycket om dessa människor som kommit fram till mig med Bibeln högsta hugg och gett mig så baseballslag rakt i huvudet och fundera, varför ber du inte mer, Anders? Varför läser du inte Bibeln? Bör gå på ännu mera bönemöten, symöten och andra möten man kan vandra omkring med. Inget ont om dem. Men det hjälper inte mig när jag har en jobbig tid i mitt liv att få en dos med gärningsförslag. Det som hjälper mig att bli överöst med oförtjänt kärlek direkt från himlen. Tror jag. För jag tror att vill vi se den här världen blir lite ljusare, vackrare, finare. Så låt oss bestämma oss för att börja uppmuntra varandra och lyfta fram det fina som vi alla ändå bär på. Tänk dig, jag träffar på en enda människa som inte är fin. Jag träffar på en enda människa som inte bär på en dyrbar skatt på henne eller hans insida eller utsida ibland. Tänk om vi skulle lyfta fram det fina i oss. Vad är det som händer? Jo, det som händer för mig när jag blir uppmuntrad, det är att jag orkar lida till på den vägen som jag går på. Jag tänker för mig själv ibland att uppmuntran är som att få lite bränsle i sin tank. Ni vet, inte om roligt när man kör bil, och vår bil är alltid så. Så lyser den här lampan och nu bränslet på att ta slut. En gul elak sak. Oavsett om man vill eller inte, oavsett hur mycket man har fyllt tanken, så någon gång börjar den lysa. Om man inte fyller på. Det är djupa bilder idag alltså. Och det värsta av allt, det är när man får bensinstopp. Ungefär sådär. Då går det inte framåt överhuvudtaget. Det hände mig här i våras, och Benjamin Sträng cyklade mot vind till Vasklottbron med en bensindunk till mig. Gud välsigna honom. Och så fyller man på lite och bilen puttrar på lite en stund och kommer igång. Det är ofta så när man uppmuntrar någon som har det lite jobbigt. Jag lär lite saker här nu. Det tas inte alltid emot direkt. Man måste puttra igång lite där. Att det är en dålig dag, Julia ska uppmuntra mig. Så kan ta en timme. Så kommer man, så måste man be om förlåtelse i lika pinsamt varje gång, för det var en idiot att försätta sig i såna situationer. Så ni vet, om jag är riktigt sur, så vill ni komma och uppmuntra mig. Återkom sen om en timme. För det är lite så när vi har att göra med människor som har lite svårt och jobbigt. Och vi ska fylla på lite. Det kan ta en stund innan vi puttrar igång verket. Men sen efter ett tag, så var det också för mig, så puttrar man på där och försöker få igång bilen. Och, ungefär som en gammal vevbil. Man skulle veva igång den. Och så kör man igång. För man fått bränsle i tanken. Och då uppmuntran fungerar lite på samma sätt. Att när vi kämpar och vi har kriser och trauman och allt annat som kommer emot oss. Vi människor lever i en värld som ändå ganska dyster på många sätt. Så bästa sättet vi kan hjälpa varandra att de här utmaningarna som kommer emot oss. Det är att gå och köra in lite strategiska uppmuntringar. Tanka på vår bil med lite gott bränsle från himlen. Han berättade om en person som jag tycker grep tag i mig. Det var en människa som låg sjuk på ett ställe på någon form av mentalvård på en annan stad. Och den människan lägger där ett tag och fick en man för sig att mannen skulle fara iväg dit och utföra lite Herrens gärningar. Så mannen körde dit, får in och samtala en par minuter, de bad en bön och så får mannen iväg därifrån. Och därför stod så hände inte så mycket och mannen funderade vad alltså det var där för någonting. Men sen flera år senare så får den här personen ett mejl av den här kvinnan som berättar att du vet, när du kom dit och sa en mening till mig så förvandlades hela mitt liv. Och hela den här inre kampen här inne och här inne så hade bytts ut bara för att den här mannen sa en mening. Och när jag hör sån här, ska jag säga, få ta del av sådana resultat av vad uppmuntran gör. Så man blir lite entusiastisk att gå och uppmuntra folk lite här och där. Tänk att dina små ord kan betyda skillnaden på ett liv med fulla misär och elände och prövningar. Och ett liv som i alla fall någorlunda enkelt att leva i. Det är i alla fall för mig en orsak nog att gå fram och skjuta in lite uppmuntringar här och där. Som vi sammanfattar den andra punkten så har vi skrivit någonting så här vackert. Att det är som att goda gärningar förmedlar ett bränsle från himlen som gör att vi orkar vandra vidare på den vandring vi går på. För det tredje, när ska vi då uppmuntra varandra? Och det tycker jag om. Vi läser Hebreerbrevet 3. Bröder och systrar, se till att ingen av er har ett ont och troligt hjärta så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast i vår första tillförsikt. Uppmuntra varandra varje dag. Jag har en så enkel ideologi, teologi, som tyder så här. Att skulle du och jag uppmuntra en människa varenda dag, skulle vi ha en förvandlad stad inom en par år. Om du skulle rikta in några sådana osjälviska projektiler på dina medmänniskor, så skulle ganska mycket hända runt omkring dig. Men vi har en tendens att bli lite självupptagna, som jag som är där hemma och tycker synd om mig själv hela tiden. Senast för några dagar sedan sitter man här och uppmuntrar ingen mig. Så påminner mig Herren att så var inte egentligen fallet. Får man skämmas igen, sätta på sig den religiösa dumstruten. Men jag minns det när jag var ganska ny i tron. Så ledde jag ganska mycket dåligt självförtroende av den dåliga och rutten självbild. Och så tänkte jag så här, att om ingen annan uppmuntrar någon, så vill i alla fall jag uppmuntra någon. Så jag tog ett beslut i början av min situationstecken karriär. Att uppmuntra en människa varenda dag. Det är inte så jättesvårt, kära vänner. Det är ingen ny teologi jag kommer med. Jag skulle vilja utmana oss allihopa idag. Att vi ska bara utmana kan vi också göra. Men uppmuntra människor dagligen. För uppmuntran är någonting som kan föda in tro, hopp, framtidsmotivation och allt det andra. Jag minns till exempel, vi talade ju lite om God Jul Vasa här tidigare. Så minns jag hur viktigt uppmuntran hade för mig att vi överhuvudtaget skulle ha det här projektet. Jag minns jag kom med nervösa steg in till pastor Stefans sommarhus en juli månad och var lite ovanligt, sådär, ovanligt nervös för att besöka honom, för han är så snäll. Vi hade fått en tanke att vi skulle göra det här God Jul Vasa-projektet och vi ska ha en 10-20 familjer, hade jag tänkt. Och jag minns det första han sa, det att vadå 10-20? Vi kör 100. Och jag tänkte att oj, tar du den tron så är jag med på ett annat hörn. Men framförallt så uppmuntrade han mig att genomföra det här projektet. Han uppmuntrade mig att jo, men du klarar det här, vi gör det här, det kommer att gå bra. Du behöver dels ha människor som talar sån tro i ditt liv. Och du behöver ännu mer av sådana människor som talar sån tro i människor runt omkring dig. För uppmuntran har en tendens att få andra människor att förflytta berg. Att när du tycker att det här går inte, omöjligt, du håller på att ge upp, ingen tror på dig, du tror inte på dig själv heller. Så kommer någon strategisk gudasänd människa in i ditt liv och säger att det går visst. Kommer och säger till dig, ja, men jag bär dina bördor ett tag. Jag tar hand om dig, jag hjälper dig och talar in tro och mycket uppmuntran. Då tror jag i alla fall att det hjälper oss alla här på den här vägen som Gud har satt oss att gå på. Jag tänker ändå på mitt liv och vissa strategiska punkter som jag har varit med om. Jag ser att min kära broder Tommy Hjärp sitter här också. En annan man som gång efter gång har kommit in i mitt liv och talat in tro, uppmuntran in i mitt liv. Vi behöver sådana människor som kommer nu som då och ger oss en push i rätt riktning. Människor som kommer in och säger det är möjligt, det går, jag tror på dig, jag älskar dig, etc. Vi behöver ha sådana människor runt omkring oss. Men jag vet samtidigt att för många människor här runt omkring oss så lever det här en sanning för oss. Så lever vi i ett sådant tillstånd där vi ständigt lider brist på detta bränsle, på denna uppmuntran. Det finns säkert mängder, jag skulle tippa 70% här inne i salen. Jag tog bara siffran från den heliga anden här. Jag tror de flesta av oss här inne har ett behov av att få en liten uppmuntran just nu. Och vi kan gå där och fundera och tycka synd om oss själva, vilket som sagt är det bästa exemplet av alla på att göra. Eller så kan vi motarbeta det genom att börja uppmuntra varandra. En dröm jag har här i församlingen är att vi skulle älska varandra, inte bara här inne i hjärta. För jag ska säga det, vi tycker jättemycket om varandra i hjärta hela tiden. Men jag ska säga, jag hör inte så mycket vad ditt hjärta säger. För alla tycker jag är snygg, nej inte alla, men en del av oss tycker jag är snygg, men inte så många, inte behöver ni säga det heller. Men vi kan i alla fall börja säga saker som vi tänker. En del säger ju bara saker man inte borde säga och bara tänka. Men låt oss börja tala gott om varandra. För det finns, du har säkert tyckt att jag har sagt en bra sak under predikan. Kanske, inte säkert. Och då kan ju hända att jag ska träna dig lite uppmuntran här nu. Du kan säga, men det andra det där tyckte du att sa så bra idag. En uppmuntran som ger mig lite bränsle att kanske predika en gång till. Alltså det är inte så enkelt att uppmuntra. Jag tror mer av den här österbottniska förbannelse där vi säger vad vi egentligen tycker och tänker om människor. Det är bara när det händer någonting negativt, när jag predikar någon irrläror, ja, men då får man ju många e-mail. Telefonsamtal blir kallat i diverse möten. Utredning och hängning och sånt. Men låt oss bara säga det vi tänker. För jag tror du Jesus sa att vem är god? Det är bara Gud som är god. Men jag tror du har goda tankar i ditt liv. För Jesus säger att en god människa plockar ur sitt hjärta det goda förrådet. Men en ond människa plockar ur det onda förrådet. Och jag kör inte att vara med goda människor, för de är så fantastiskt underbara att vara med. En människa jag tänkt på i församlingen som jag tänkte jag ska riktigt en fin uppmuntran åt. Och du tycker, hoppas jag, Gud, vi säger till jag. Men en syster här som alltid uppmuntrar mig. Jag blir så glad varenda gång jag ser henne. Nu är vår kära syster Inga Ekholm. Man blir ju så varm i hjärtat varenda gång man hälsar på henne. Tänk att du får ha sån varm, positiv människa här bland oss. Så man blir ju så... Det är alltid så blöd när jag tänker på hur fina människor vi har bland oss. Tack Inga att du finns. Där har ni en uppmuntran. Så här kan man göra väldigt enkelt. Och då ska jag tala om den sista punkten. Hur ska vi uppmuntra varandra? Ni är ju kanske fundersamma hur man ska göra. Det är inte egentligen så svårt. Filipperbrevet 2, 3 och 4. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Problemet i vår värld, och nu talar jag inte bara om kristna utan talar om alla människor. Det är den första meningen. Var inte självupptagna och stolta. Då bristen på uppmuntran, att en utrotningshot i många sammanhang. Det är att vi för det mesta bara tänker på jag. När jag sitter hemma i soffan och på något sätt funderar att Herre tar hem mig för ingen tycker om mig. Ingen vill ha mig bara för att jag äter mask när jag var någon annan sån. Så hamnar fokuset lätt på mig själv. Och så tycker jag, men oj det är så synd om mig. Aldrig någon som bjuder in mig på några events. Och Rasse bjöd in mig igår men det var 1474 andra där. På hans födelsedagsfest. Men jag tänker när jag hamnar i den där självömkansförbannelsen. Där allting bara börjar kretsa kring mig. Jag brukar säga så här. Att jag vet när man träffar på en mogen kristen. Det är ganska enkelt att veta om en kristen är mogen eller inte. Det är hur självcentrerad människan är. Om allting bara cirkulerar kring han, hon och allting som hon är och gör hela tiden. Då funderar i alla fall jag med att den här människan kanske behöver få uppleva Jesus lite mer. För Filipper sa ju att vi ska vara samma sinnelag som Jesus var. Och hur var Jesus? Jo, han gav sitt liv för sina medmänniskor. Johannes 15 säger att ingen har större kärlek än den som ger sina liv för sina vänner. Så jag tror om vi talar lite om uppmuntran så, och hur vi ska uppmuntra så har jag ett exempel från Jesus. Hur han gjorde. För att uppmuntrande handlar om att plocka fram det fina ur människans innersta väsen. Det låter ju filosofiskt på många sätt. Och då tänker jag oavkortat och ganska direkt på vår vän Matteus. Matteus var en sån där lurifax. Kan man nästan säga. Han stal en del pengar. Och han hade tydligen en vänskapskrets som kanske inte så många av oss har. Det var de mest hårda festare och horor. Och en sån människa, det är inte vad vi tycker är det första helgonet. På den här jorden som vi träffar på. Men katolikerna satt in han som en av de första helgonen av folk. Så. Men när Jesus ser Matteus... Så ser han någonting annat än vad du och jag många gånger ser när vi träffar på sådana här människor. Han ser inte den förloraren, han ser inte den förbrytaren, han ser inte den människan som lurar folk, som håller på med de här festerna och hoppar i säng med diverse löst folk. Han ser någonting fantastiskt skapat av Gud själv. Och han säger till Matteus, stig upp och följ mig. Och nu tänker man, ja men nu tar Jesus honom på värsta helgelsekursen. Nej, men nu drar Matteus hem Jesus på värsta festen. Och så har de värsta partajer där så får de senare kikar in genom nyckelhål och funderar vad håller han på med. Och Jesus svarar, det är inte de friska som behöver hjälp, det är de sjuka. Jag tror vi har mycket att lära av Jesus här. Att när vi möter på varandra, träffar vi på människor vars bilder av människor har blivit format av vad vi ser. Eller låta i våra ögon se det som Gud ser när vi träffar på dem. Vi har en tendens när världen är uppbyggd på det sättet att vi ska bara få vad vi förtjänat. Men en sann uppmuntran enligt mig är att ge människor vad Gud har förtjänat åt dem. Så vill du bli en riktigt god uppmuntrare, så be till Gud om att se det som Gud ser när du möter på de här människorna. Jag kan ge som en liten tips att när jag försöker uppmuntra mina människor med varierad framgång, så be jag alltid en enkel bön till Gud innan jag uppmuntrar människan. Jag säger: Gud, lär mig någonting nytt om den här människan. Lär mig se det som du ser. Lär mig att på något sätt ha samma bild av den här människan som du själv har. Och lär mig, ge mig frimodighet att förmedla det till henne eller honom. För jag tror att det inte är svårt att uppmuntra varandra. Men jag tror att ett beslut som man måste ta och kliva över en österbottnisk barriär. Vi ska inte importera den till Nyland om vi har några gäster här idag. För det är inte svårt att uppmuntra människor. Utan vi ska egentligen bara säga det som vi redan vet i kombination med det som Gud vet. Jag vill avsluta med en berättelse. Jag ser skriven och fin sammanfattning här. Vi kan slänga upp den först. Att uppmuntra någon att dels se människan som det perfekta Gud har skapat och dels tala in Guds eviga sanningar i hennes liv. Jag vill avsluta med den som jag tycker är den bästa uppmuntraren i hela Bibeln. Nämligen vår vän Barnabas. Tröstens son kallades han. Barnabas var den människa när Paulus, den man i Bibeln som har skrivit en del böcker. När Paulus kom till tro så var naturligtvis och ganska förståeligt nog alla andra troende ganska nervösa för honom. För några dagar innan hade de varit på mordjakt och skulle mörda och utrota den kristna församlingen. Så alla var rädda för Paulus för de trodde han var en fejk. Det tror vi många gånger om varandra, att vi är fejk. Ibland när någon av mina vänner kommer till tro ser jag lite med skepsis på den människan. Funderar, är den frälst eller kristen på riktigt? Det är ju den religiösa glasögon man lätt skaffar sig. Så var det också när Paulus kom till tro. Alla var rädda för honom. Men så kommer en man som heter Barnabas och tar hand om honom. Och Barnabas tillbringar egentligen ganska många år tillsammans med Paulus. De får till Antiochia och startar upp en församling där och Paulus får lära sig ett och annat. Sen åker de också iväg på den första missionsresan tillsammans. De var tight team. Det som händer sen, det är att de ska dra vidare på ett ställe. Och så får de lite intriger. För Paulus anser att en Markus inte ska följa med. För han är inte tillräckligt, ska vi säga, han är inte tillräckligt god karaktär. Han är inte tillräckligt lydig mot evangeliet. Men Barnabas, tröstens son, barmhärtighetens man, han sa: klart vi ska ge Markus en chans. Och de två, jag bara ser framför mig två apostlar som slåss där mot varandra. Jo, ska vi se ett bild till. Och står det att de blev så oense om det här. Att de gick åt olika håll. Och där tänker många, där slutar historien. Men när jag gick och läste lite Bibeln häromdagen så hittade jag en vers som jag tyckte var väldigt intressant. Jag vill ta det från Paulus sista brev och egentligen de sista verserna han skriver i andra Timotheus brevet 4 och vers 12. Och där kan jag säga att i alla fall jag hade inte tänkt på tidigare och kanske finns en risk att inte du heller har gjort det. Paulus är nu i fängelse. Han vet att inom en par eventuellt dagar, veckor, max månader ska han dö martyrdöden. Han ska få till lejonen och bli uppäten och det är inte så jätteroligt. Så han skriver där, skickar lite hälsningar till folk här och där. Ursäkta, det var inte alls vers 12. Det var vers 11. Och så börjar han med att det är massa människor som har övergivit honom. Kärlek till världen har en far och en annan har något annat för sig. Men skriver han en intressant vers i vers 11. Och den här grundtexten är bättre än vad som står här. Lukas är den enda som är med mig. Men hör på det här. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Men grundtexten säger egentligen han är till tröst, uppmuntran i min tjänst. Och nu talar vi samma Markus som Paulus 21 ungefär år tidigare hade diskvalificerat och sagt att han inte är bra nog. Men Barnabas såg potential i honom, tränade upp honom att få ett hjärta som älskade människorna. Och när sen Paulus på sina yttersta dagar funderar, vem ska jag sända hit? Vem kan trösta mig? Vem kan hjälpa mig de här sista dagarna? Jo, vi tar Markus. Sänd hit Markus som kan trösta mig de här sista dagarna. Jag skulle vilja ställa en avslutande fråga till er idag. Finns det möjligtvis någon människa som du skulle kunna vara en Barnabas för? Någon människa där ute som ingen tror på, som alla kanske har lite förutfattade meningar om, som kanske har blivit utstött i våra sammanhang, som kanske har levt ensam i år och inte ens vill komma någon mer till kyrkan eller några andra kristna samlingar. Finns det någon sån människa som du känner just nu? Finns det någon sånt namn du kommer på? Den där människan har varit ensam allt för länge. Det behöver naturligtvis inte vara en kristen sådan. Kanske det är du som ska vara Barnabas för den människan. Fara dit och bli en tröstens son. En uppmuntrande man eller kvinna för den människan. Som sen år efteråt får komma och tacka dig för vad du gjorde för henne eller för honom. Vi behöver, kära vänner, i Finland, i Vasa, blir 100 000 gånger bättre på att ha hand om varandra, uppmuntra varandra, stiga bort ifrån den här djävulska bekvämlighetszonen där vi bara gör någonting gott om vi gynnas av det själva. Det är från djävulen, kära vänner, en sån hyckleritisk form av kristendom. Sann kristendom är som Jesus lär oss när vi går den andra milen. Vi är manteln och de bär om rocken och vi lånar utan att förvänta oss att få någonting tillbaka. Det är uppoffrande kristendom. Men det sker inte av oss själva utan det sker när vi transformeras av Jesus och får uppmuntringens källa inom oss placerad. Ursäkta lite svåra språk, men det betyder nog någonting fint. Jag skulle vilja be tillsammans med oss idag. Du kanske finns här som kämpar själv med att du ska behöva en uppmuntran. Du kanske känner dig förkastad. Du kanske känner dig uppgiven. Du kanske tycker det finns inget hopp för mig. Det bästa sättet att få de här sakerna är att lära känna Jesus. För att flytta hoppet själv inom dig. Genom den heliga ande som bor i oss. Ännu mer så ska jag vilja be för dig att du ska själva börja tänka nytt och se dina medmänniskor som människor som Gud älskar så jättemycket. Som du kan få vara med om att uppmuntra varenda dag. Om du har någon människa som kämpar, ta som ett projekt att du ett halvår, varenda dag förstås ber men också uppmuntra en människa ett halvt år i sträck. Se vad som händer. Kan man hålla på så länge? Det kan man. Jag tycker vi kan avsluta och ställa oss på våra fötter så ber vi en gemensam bön. Herre Jesus, nu ber jag Gud för oss allihopa. Du ser, Herre Jesus, de av oss som är sårade, som känner oss övergivna, som känner oss besvikna, människor som har gjort oss illa. Olika saker som har hänt oss under årens gång. Jag ber för oss allihopa, Jesus, att du ska först och främst komma och lyfta bort, Herre, det här skalet. Den här tunga bördan som så lätt tynger ner oss i vardagen. Jag ber, Jesus, för alla, Herre, som har kämpat, Gud, med bitterhet, med oförlåtelse. Och jag ber, Gud, att en frihet från himmelen ska landa i oss. Hjälp oss, Jesus, att kunna leva en frihet. För det står det att vi är kallade att leva i frihet. Hjälp oss, Herre, idag att kunna lyfta bort våra bördor. För det står det, Gud, i ditt ord. Att om vi ödmjukar oss under din väldiga kraft så kan vi slänga alla våra bekymmer på dig. För du har omsorg över oss. Hjälp oss idag, Gud, att vi tar ett beslut att vi lämnar de här sakerna på altaret. Vi lämnar de här sakerna vid dig, Jesus, så att även om människor med vilja och med fräckhet och med onda tankar har gjort oss illa, så väljer vi, Jesus, att förlåta dem. Vi väljer, Jesus, att förlåta dem. Och jag ber, Gud, för oss alla som behöver just nu förlåta någon, Herre. Jag ber om en kraft från himmelen. Och jag ber om en hjälp från dig, Jesus, som kan hjälpa oss att förlåta, Herre, varandra. Jag ber dig, Jesus, kom just nu, Gud, med din heliga andes kraft. Och sänk dig ner över varenda en här. För jag ser dig, Gud, och du talar till mig att det finns människor här inne som behöver förlåta för att kunna gå vidare. Jag vill, Herre, att du ska bara knyta upp de här knutarna som har bildats, Herre. Jag vill, Jesus, att du befriar, Herre, de människor som känner att de är tillfångatagna av det onda greppet som håller tag i dem så hårt. Jag ber, Jesus, varenda en, för de är så fantastiska allihopa, Gud. För du skapade dem till ett mästerverk. Med dina egna fingrar, med dina egna tankar planerade du livet för oss, Herre. Jag ber i Jesu namn, Herre, att vi ska alla kunna känna en sån tacksamhet över att bara få existera tillsammans med dig, Gud. Herre, hjälp oss alla att få den här uppmuntran idag. För den kommer direkt från himmelen, serverad via korset. Där du självmant gick ner och dog för oss. Hjälp oss idag, Herre, att kunna ta emot den gåvan från himmelen. För jag tror det finns ingen större gåva än förlåtelsens och försoningens gåva. Hjälp oss, Herre, att ta emot den. För du gav den, Herre, till oss. Utan att vi förtjänade det, utan att vi presterade det, utan vi bara var, Herre, så fick vi den här gåvan från dig. Låt oss, Herre, kunna ta emot den idag. Men jag ber också, Herre, till sist att vi alla, Gud, ska bli mycket bättre på att uppmuntra, uppskatta varandra. Herre, tala till oss just nu om människor runt omkring oss som behöver oss den här stunden. Som behöver få ett uppmuntrande ord, som kanske behöver en summa pengar, som behöver kanske en tid av oss. Led oss till sådana människor, Herre, för du bad bönen att skörden är stor, men arbetena är få. Och du bad att skördens Herre skulle sända skördearbetare till din skörd. Och jag ber, Gud, sänd du oss, Herre, vi 100+ människor som är samlade idag, Gud. Sänd oss till människor som vi kan uppmuntra och älska in i ditt rike. Älska inte människorna för vad de gör, utan vi vill älska dem för vad de är. Vi vill älska dem med samma kärlek som du har älskat oss med. Hjälp oss, Herre, att uppskatta varandra, att tala det som vi tycker om varandra i positiva ordalag. Att vi inte baktalar, skvallrar, ljuger och talar ont, utan vi väljer, Herre, att tala positivt, uppbyggande, uppmuntrande till varandra. Vi ber om det, Herre, i Jesu namn. Amen.